börja titta lite grann mera bakom kulisserna. Vi har tittat på människotankar av många olika slag. Och vi har förstått på punkt efter punkt där vi har sett människotankar operera att de går alltid tvärt emot bibelordet. Och vi har sett i Guds ord att de alltid ger fienden en chans att stå i vägen för Gud. Och det finns naturligtvis en medveten strategi bakom det här. En medveten strategi i mörkrets andemakt. Och jag tänkte att vi skulle börja lyfta fram den. För att vi liksom ska få en fullständigare bild av vad som händer när en väckelse stagnerar. Eller när en församling dör. Och det jag skulle vilja ta som utgångspunkt, och som jag tror är ett av de klaraste exemplen på hur dessa andemakter opererar, hur hela taktiken är upplagd, det finner vi i Galaterbrevet. Församlingarna i Galatien, de ligger, eller låg, rättare sagt, centralt i nuvarande Turkiet. Alltså nu har jag för mig ungefär där Ankara ligger nu, utspridda lite här och var i en massa små städer och byar. Paulus hade varit där under sin första missionsresa, han var där också under sin andra missionsresa. Så att det var församlingar som åtminstone delvis uppkom ganska tidigt. I hälarna på Paulus kom det alltid villolärare, människotänkare. Och de introducerar så småningom en annan teologi i de här församlingarna. Och Paulus finner sig så småningom föranlåten att skriva Galaterbrevet. Och undertonen i det här brevet är oerhört allvarlig. Vi kan kolla ett par texter, får vi se. Första kapitlet, verserna 69. Han har precis bara hälsat dem med Herrens nåd och så här. Och välsignat dem. Och sen utan några som helst krusiduller så byter det hela. Jag tror att de nästan satte kyrkkaffet i halsen när de läste vidare i Galatien. För det byter alltså något alldeles förskräckligt. Det står hans härlighet i evigheters evighet, amen. Och man tänker, ja, det är ju ett fint brev det här. Det kommer ju bli roligt att läsa, så kommer det. Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd för ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus. Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himlen skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er, förbannelse över honom. Vad jag redan har sagt säger jag nu en gång till. Om någon förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått, förbannelse över honom. Ja, det låter ju som ett undantag till det jag sa förra timmen, inte sant? Vi får räkna med att Paulus här var ledd av anden. Det finns någonting som heter synd mot anden. Hädelse mot anden. Jag tror det var det Paulus menade hade skett här. Och det ger oss en bild av hur oerhört allvarligt det här är. Vi går till tredje kapitlet. Läs verserna 1-4. Det är risken alltså att allt sammans ska gå förlorat. Inte bara lite grann. Utan alltihopa. Precis alltihop. Fjärde kapitlet, verserna 19-20. Det är skillnad på en levande och en död församling. De här församlingarna, som alltså hade funnits en tid, de var utsatta för ett massivt angrepp. Ni vet vad som hade hänt på den första pingstdagen. Tror ni djävulen var med på första pingstdagen? Ja, det tror jag han var. Där stod en massa människor och hånade apostlarna och sa att de är fulla av sött vin. Vi känner igen firmastämpeln. Men jag tror inte han var glad. Därför att när människorna på det sättet fick den heliga andes gåva, så fick de tillbaka den härlighet som människan hade förlorat i syndafallet. Alla har de syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud, skriver Paulus i Romarbrevet 3:23, tror jag det. Alla har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Plötsligt fick människan tillbaka den där härligheten. Ja, den som inte var glad, det var ju djävulen. Nu gäller det. Det här måste bort på alla vis och med alla medel. Livets gåva, det liv som manifesterade sig i den första församlingen, måste dödas på allt. Och de församlingar som Paulus upprättade, de blev undantagslöst angripna. Nu tenderar vi igen att tänka mänskligt. Man tar på sig förstoringsglasögonen och så tittar man ordentligt i Galaterbrevet för att se vad det var som hände. Det kan ju hända att vi kan klura ut vad det var som hände och se om det är aktuellt för oss eller inte. Och man läser och man tittar och man läser och så plötsligt så drar man en stor lättnadens suck. Åh, det var omskärelse. Och lalla, ja det är ju inte aktuellt för oss. Halleluja, halleluja, pris ske Gud, det här är ingenting för oss. Och så läser man på sin höjd Galaterbrevet som en liten samling aforismer. Man kan plocka ut ett litet citat här och ett litet citat här, andens frukter och andens gåvor, eller köttets gärningar menar jag snarare, och ja, lite andra såna här små ord av kärlek, men man läser inte brevet i dess helhet. Man förstår inte att det allvar som finns i Galaterbrevet gäller Guds församling idag. För omskärelse, det är inte vårt problem, säger vi. När vi människor ska tänka och bedöma saker, så har vi en sån outrotlig benägenhet att se på det synliga. Det intressanta, det är alltid verkligheten bakom det synliga, den andliga verkligheten. Om vi av Gud är kallade att vinna seger i andvärlden, så ska han vinna seger i människovärlden. Så måste vi sluta upp och titta på vad som sker bland människor i första hand. Utan vi måste se vad som sker bland människor och i anden vara öppen inför Gud för att förstå vad som sker i andevärlden. Om vi inte lever på det sättet, så är vi totalt utslagna. Vi kan inte vinna en seger utan att stå i en direkt andlig kontakt med Gud. Därför att vårt frontavsnitt är andevärlden och inte människorna. Och om vi ska kunna vinna någon som helst seger i andevärlden, så måste vi ha andlig information. Från dag till dag och från stund till stund. Annars så blir vi sådana som springer omkring och slåss mot kött och blod i alla fall. Det är inte säkert att, vi gör det med hatets och vredens metoder och genom att baktala folk och allt det här. Det kan ju också hända att vi förlitar oss på alla möjliga jordiska reklammetoder och allt det här som Ingmar så gärna talar om när han kommer in på frågan om evangelisation. Man slår en massa slag i luften. Därför man vet inte var fienden står. Det är en ren sinkadus som vi träffar honom på hakan. Men det är alltså så lätt gjort. Man tittar på vad som skedde bland människor i det synliga. Omskärelse. Jo, jag tackar. Det är som sagt inte vårt problem. Men nu ska vi börja fungera som andliga människor. Och då måste vi tänka, vad var det som hände bakom det synliga? Vad var det som hände i andevärlden den gången? För församlingen var alltså i andevärlden utsatt för ett massivt angrepp. Och du kan vara helt lugn och förvissad om att det gick så bra den gången, för det gjorde det faktiskt, att djävulen kör med samma knep än idag. Och tänk om det förhåller sig så här, att människorna i de här församlingarna i Galatien, de förstod inte att de var angripna. Det är vitsen med det här. De förstod inte att de var angripna. Paulus måste skriva det här brevet och allvarligt och nästan med ett rop av hjärtnöd tala om för dem. Ser ni inte vilken fara ni råkar i? Det kan hända att det är så att de såg inte faran den gången och vi ser inte faran idag. För de tyckte det, ja men lite omskärelse, det kan ju inte skada. Och vad är det för fel på omskärelsen? Det är väl inte hela världen? Det har ju judarna kört med i alla fall i nästan 2000 år sedan Abraham. Det måste väl vara fint. Det måste vara något Gud gillar. Nu lägger vi till det här, nu plussar vi på. Det har ju visserligen varit väldigt fint som det har varit, men inget är så bra så det inte kan bli bättre. Och nu pillar vi dit det där också. Får vi se vad som händer. De begrep inte att de var inne på farliga vägar. Hur mycket begriper vi? När vi nu tänker så här, mina vänner, hur pass levande är vi själva och hur pass levande är våra församlingar? Så kan vi liksom bara till sist konstatera att tjuvarna har varit framme. Och eftersom jag brukar säga att han är lat, han förnyar sig inte om han inte är tvungen, och jag tror inte att han har varit tvungen, så säger vi så här, han kör säkert med samma grepp idag. Vad är hans taktik och vad är han ute efter? Det är det Paulus försöker förklara för församlingarna i Galatien. Det är en konkret undervisning om hur en församling stagnerar. Har ni läst Galaterbrevet på det sättet? Ja, nej, vet inte, inget av ovanstående. Vi slår upp i fjärde kapitlet och så ska vi fortsätta att läsa det jag slutade nyss. Vi läser verserna 21-31. Jag tyckte länge det här var en väldigt gåtfull teologi. Vad i all sin dar har Abraham och Sinai och massa berg och konstigheter, vad har det med Galaterna att göra? Det Paulus försöker teckna här, det är bilden av Abraham som en typ för Gud. Och från Abraham går ut två söner. Och de betecknar varsitt förbund. Den ena sonen är son till en slavinna. Han är född på helt naturlig väg. Det finns inget övernaturligt i hans liv. Han lever i den jordbundna människans träldom. Hela hans förbund med Gud är bristens, svårighetens, problemens, sjukdomarnas och segerlöshetens förbund. Därför att han har slaveriet som sin utgångspunkt. Sen har också Abraham en son med den fria kvinnan. Och det är en son som tillkommit på ett övernaturligt sätt precis ifrån början. En sån son kan inte vem som helst få. Det vill till ett gudslöfte. Det är till något extraordinärt. Och hans liv och hans efterkommandes liv står för något extraordinärt. Något ovanligt, något övernaturligt från början. Och det är ett liv i frihet, säger Paulus. Friheten är någonting som bara kan komma till stånd ibland oss. Genom en övernaturlig process. Ett övernaturligt förbund med Gud. Vad är det för frihet? Och vad är det för slaveri? Vi kan hoppa tillbaka lite grann i fjärde kapitlet. Och läsa verserna 8-11. Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? Ni håller ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er. Slaveri fordrar en slavägare. Och Paulus talar om att om man inte lever i det övernaturliga förbundet med Gud, där man är fri, så lever man istället i ett eller annat slaveri under gudar som inte är några gudar, under ondskans andemakt. Därför att det är de som regerar här på jorden och regerar över varje människa som inte är frälst i Kristus Jesus. Och det är också de andemakter som så att säga opererar i det gamla förbundet. Med hela dess religiösa väsen. Paulus talar här i Galaterbrevet om att hela det gamla förbundets tid behövdes för att människorna skulle upptäcka ondskans andemakter. Lagen blev given därför att människorna önskade en lag och önskade kunna säga inför Gud, ta bara hit din lag så ska vi följa den. Det är ju de här människotankarna som vi alltid har, vi glömmer alltid bort Satan. Så när vi tänker människotankar så säger vi till Gud att ja, det här är en affär mellan dig och mig. Ta hit din lag så ska jag leva efter den. Och det behövs att vi har stångat oss blodiga på alla våra försök att leva efter Guds lag och finna att det går inte. Det är då som vi är mottagliga för en undervisning om att det faktiskt finns ondskans andemakter. Och att vi lever i ett ömkligt slaveri under de andemakterna och behöver bli fria. Och vi kan därför hoppa lite längre tillbaka igen. Tredje kapitlet, 19 versen. Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare, och förmedlaren företrädde fler än en, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv, hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt. Här kommer nu slavdrivarna. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Vi har inte lagen över oss. Och den som svingar lagens piska över oss har också mist sin makt över oss. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Detta är gamla förbundets tid. Det var därför det gamla förbundet misslyckades. Och det gamla förbundet behövdes för att människorna skulle upptäcka sitt slaveri under de kosmiska makterna. Så vi kan alltså se på de två förbunden. Det ena är ett nådens förbund. Det är det nya förbundet. Det andra är fördömelsens förbund. Det är det gamla förbundet. Lagen var given. Och det står att den som levde efter lagen skulle leva genom den. Men den som inte gjorde det skulle dö genom lagens förbannelse. Och eftersom ingen kunde leva efter lagen så blir lagen till sist i sin totala effekt över mänskligheten bara en förbannelse. Paulus talar här om lagens förbannelse strax innan i 3:13. Nu vill jag ungefär skissera fiendens taktik så här. Vad är han ute efter? Jo, han vill på olika sätt manipulera ut oss ur nådens förbund och in i lagens förbund. Tänk om han bara kan fiffla lite grann med våra teologier, med vår undervisning och med vår tro, så att tron inte längre fungerar. då kommer vi automatiskt tillbaka in i det gamla förbundet. Och det gamla förbundets mekanismer blir verksamma i våra liv. Fördömelsen blir åter en realitet istället för friheten. Sjukdomen, svårigheterna, bekymren, plågorna, ångesten, depressionerna, hatet och vreden. Alltihopa är tillbaka i våra liv. Nu har djävulen en bundsförvant. Kan ni gissa vem? Va? Köttet. Halleluja. Vi slår upp och läser en text som vi hade framme för ett litet tag sedan. Lukas 5, 36-39. Han gav dem också en liknelse. Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då den nya sönder och dels passar inte lappen från den nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Och sen kommer det. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Det nya vinet, det står för det nya förbundet, och det gamla vinet, det står för det gamla förbundet. Det är vi överens om. Och så säger Jesus så här: det är en väldig risk att dricka gammalt vin, för det smakar så gott. Och det händer så väldigt lätt att man blir finsmakare. Gamla årgångar och hålla på så här och köra med vinglaser fram och tillbaka under näsan och liksom verkligen känna av bouquén och allt det här. Man håller upp det mot ljuset och det är verkligen något fint och något ädelt och något ljuvligt och något vackert och något konstfullt och så här. Det är en tyngdlag det här. Om inte vi ser till och med näbbar och klor hålla oss kvar själva i det nya förbundet, så dröjer det inte länge förrän vi är i det gamla. Vi fixar det här på egen hand, och det är det som ligger i begreppet människotankar också. Vi har en sån outrotlig önskan att komma in i det gamla förbundet. Vi förlorar hela det andliga livet. Vi förlorar framgången. Vi förlorar nådegåvorna. Vi förlorar andens frukter. Vi förlorar helandet och läkedomen. Det kommer inga nya till församlingen. Verksamheten stagnerar. Det blir tungt och pustigt och jobbigt. Och vi blir nöjda. Vi blir nöjda. Det är det märkligaste av allt. Vi blir nöjda. Och det är den förnöjelsen som också bidrar till att säckarna spricker med under och brak när man häller nytt vin i dem. Så här har vi aldrig gjort förr. Så här vill vi inte göra. Jag var en gång ute i en mycket skönsjungande församling och träffade många människor som jag fick väldigt fin och ljuvlig kontakt med. Och när vi hade haft ett antal bibelstudier ihop, så väcktes tanken i den här församlingen att tänk om vi skulle ha regelbundna bibelstudier, regelbunden bibelundervisning. Och förslaget vann allmän acklamation. Alla tyckte att jag visste ju det går ut på. Och så satte man sig ner och så tänkte man efter, när ska vi ha det? Det fanns ingen tid på hela veckan. För på måndag tränade ena kören och på tisdag tränade andra kören och på onsdag så tränade den tredje och den fjärde och den femte och den sjätte och den sjunde. Det var så mycket verksamheter, så mycket mänsklig verksamhet, att de hade inte tid att läsa Bibeln. Och de konstaterade det med smärta till sist: vi hinner inte med det här. Den enda tanken som aldrig dök upp, det var att lägga ner några körer då. Det är väl inte hela världen. Men det var så många människor som hade satsat så mycket av sig själva. Ni vet, det har sina risker att vi har en massa eldsjälar i församlingarna. Vi ska vara brinnande i anden, men vi ska inte vara eldsjälar. Förstår ni skillnaden? Ja. Därför att om vi bara är eldsjälar, då jobbar vi på eget initiativ och egen kraft. Och kanske också med en viss egen berömmelse som slutresultat. Och det blir verksamheter som hela tiden står i vägen. Och vi som jobbar med dem, vi som är eldsjälar, vi är väldigt nöjda med verksamheten. Vi vill gärna ha det så här. Det ger oss en egen plattform för att visa vår duktighet och vår talang. Och de andra i församlingen, de kanske inser att ja, den här verksamheten, den har nog haft sin tid, men den tiden är förbi nu. Men de kan inte med och säga till den där eldsjälen som har stretat och jobbat och gjort en så behjärtansvärd insats i församlingen, så här, hörru, nu lägger vi ner det här. Det går inte, ingen kan med, ingen ens göra det. Och allting rullar vidare. Det har ju funnits församlingar där man gjort det. Södermalmskyrkan i Stockholm gjorde så för ett par år sedan, de la ner all verksamhet. Och det blev buller och bång, det var många som lämnade församlingen. Men nu är det väckelse utan like där. Det är bara så det kan sluta när man lägger ner det egna, när man slutar att dricka gammalt vin. Därför det som gör att det gamla vinet smakar så gott, det är att det är grejer som vi kan lyckas med och det känns ljuvligt för oss själva. Så därför är vi fiendens absolut bästa bundsförvanter. Vi blir finsmakare och förlorar all seger och är ändå nöjda. Halleluja, halleluja. Vad är nu nytt i det nya förbundet? Vad är det nya i det nya förbundet? Halleluja. Får de bara, ja. Ja, säger somliga, förlåtelsen är något alldeles nytt. Ja, vi slår upp i Lukas 3 kapitel och läser om Johannes döparen, de första 3 verserna. För nu måste vi ha en diagnos. Hur pass gammaltestamentliga är vi egentligen? Lukas 3 från början. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontus Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturien och Trakonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Halleluja. Det var gamla förbundet. Vi stryker förlåtelse. Det är inget nytt. Ja, men den heliga ande, säger vi. Den heliga ande, det är något alldeles nytt. Det är något verkligt nytt. Vi har ju pingsten i alla fall. Och vi är ju pingstvänner vilket samfund vi än kommer ifrån. Vi går till Lukas 1:67. Där Zakarias, Johannes far, står och prisar Herren. Det står, hans far Zakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Så andeuppfyllelse, det var inget nytt det heller. Tycker ni att jag skojar med er, så kan vi gå vidare till Mika, profeten Mika i Gamla testamentet. Mm. 3 kapitlet och 8 versen. Mika 3:8. Lukas 1:67. Alltså, nej, det första var Lukas 3. 1:67. Nu kommer vi till Mika 3:8. För han har talat om alla de falska profeterna som finns i hans samtid. Och så säger han om sig själv och sin profettjänst. Men jag är uppfylld med kraft. Jag med Herrens ande, med rättsinne och frimodighet, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse och för Israel hans synd. Andeuppfyllelse är inte heller något nytt. Ja. Men då säger vän av ordning, jag vet. Nådegåvor, det är nytt i alla fall. Nej, det är det ju inte. Salomo han hade vishetens nådegåva, Mika herran hade profetians nådegåva, det drällda nådegåva i gamla förbundet. Det är inget nytt. Men vad är då nytt? Vad är då nytt? Därför att i gamla förbundets tid kan vi se så här. Alla var inte uppfyllda av anden och alla hade inte nådegåva. Men det nya i den nya förbundets tid är för det första att alla blir uppfyllda med anden och alla ska fungera med nådegåva. Det är det nya. I det gamla förbundet fanns det enstaka personer som fungerade andligt med nådegåvor. Det kunde dyka upp en Elia eller en Elisa som uppväckte döda. Men de var liksom sådär lite singulära fall. Det var som en Harry Greenwood i vår tid eller som en Sam Whaley eller någonting. Men det är lite märkligt. Åh, nu kommer en sån här gubbe med dynamit i nävarna eller en Bill Stenberg som vi hade i förra veckan. Så. Men vi ser så gammaltestamentligt på det här. Va? Vi är vana vid att det fungerar i våra församlingar som i gamla förbundets tid. En och annan har nådegåvor och de andra har ingenting. Men vänner, då har vi ju låtit lura oss, inte sant? Det är väldigt finurligt det här. Jag älskar sanningen. Alla ska bekänna färg. Halleluja. Vi går till Markus och ska vi se på något nytt också. Något härligt nytt. Markus första kapitel. Och där ska vi läsa verserna 23 till 27. Markus 1, 23 till 27. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande. Och han började skrika: vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus sa strängt åt honom: tig, far ut ur honom. Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra: vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden. Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom. Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen. Jag vill mena så här. Att det nya i det nya förbundet, det kan vi börja urskilja nu på två punkter. Det ena är att alla uppfylls av anden och alla börjar fungera andligt. Alla har nådegåvor. Och en församling fungerar inte andligt förrän vi ser nådegåvorna hos alla, åtminstone hos alla de som har hängt med ett slag. Man börjar inte pang och fungera andligt dagen efter man har omvänt sig. Men har man suttit 20 år varje söndag i kyrkan så bör man ha haft tillräckligt med tid på sig. Det tog 15 år för Paulus, det minns ni. Men så finns det också något annat som är nytt. Och det är auktoriteten över ondskans andemakter. Församlingar som utövar den auktoriteten på rätt sätt befinner sig på betryggande plats i det nya förbundet. Församlingar som inte har en aning om vad den auktoriteten vill säga, eller som kanske vad än värre är, klagar i högan sky när de möter en undervisning om auktoritet och möter människor som praktiserar andlig auktoritet, de befinner sig på betryggande plats i det gamla förbundet. Ja, en gång till. Alltså det nya förbundet, det urskiljer vi som andeuppfyllelse och nådegåvor hos alla. Och när det inte är så, så har vi låtit lura oss. Det tar sin tid att komma in i en andlig funktion. Men Det vi är vana vid i våra församlingar är att det inte är en tidsfråga. Enstaka människor fungerar andligt och de övriga inte. Och det är precis så det var i det gamla förbundet. För det andra så iakttar vi auktoriteten över ondskans andemakter. Och det förstår vi alldeles direkt. Vi läste om det förut i Galaterbrevet. Så länge människorna stod i lagens förbund, i det gamla förbundet, då har de onda andemakterna övertaget över människorna. Man var satt under förmyndare och slavdrivare. För att upptäcka att de fanns och för att upptäcka hur beroende vi är av dem. Men så kommer det nya förbundet. Och med det kommer oundvikligen detta att vi istället utövar vår auktoritet över ondskans andemakter. Detta är en ny undervisning, sa folket. En ny lära med makt och myndighet, står det i gamla översättningen. Det klingar nästan ännu skönare, tycker jag. Och detta är nytt vin, strävt i smaken, mycket strävt. Nästan bäskt. Och det finns många som får in en liten klunk, sätter den i halsen och hostar ut den så det sprutar i alla riktningar. Det smakar inte gott. Det är inte alltid så vackert och så estetiskt när man befriar en människa från en ond ande. Det var det inte här i synagogan. Och det kan inte heller vi räkna med. Om fienden har möjlighet att överhuvudtaget yttra sig, så gör han det på sitt sätt. Det kan vi inte hindra. Så att om vi inte kan stiga ner ifrån tanken att det måste vara fyrstämmiga koraler av Bach och Händel eller något annat sånt här, och att det måste prägla allt vad vi gör, så hamnar vi i gamla förbundet. Det är men inget sagt, ont sagt om kyrkosång. Jag har själv varit kyrkosångare i många år, varit med i, på den tiden jag var ateist var jag med i två kyrkokörer. Ja. Nu är det så här, och det ska vi också se lite grann på. Vi går till Andra Samuelsbokens 12:e kapitel. En text som jag antar att vi kommer att komma tillbaka till, därför att den betyder så mycket i mitt hjärta. Andra Samuelsboken 12. Det handlar om kung David när han har syndat med Batseba och låtit döda hennes make Uria. Så skickar Gud en profet till honom, en profet som heter Natan, och som har i enda uppdrag att tala om för David vad David naturligtvis visste förut, nämligen att Gud har sett allt sammans. Men över profeten Natan finns en väldig smörjelse när han gör det. En sådan smörjelse att någonting kommer över David som kallas för krosselse. Och som jag ska uppehålla mig mycket vid när vi sen kommer att tala om själavård. Ett ljuvligt och välsignat och kanske för stunden mycket smärtsamt tillstånd. Men mycket viktigt och mycket väsentligt att lära sig känna igen. Och då säger, ska vi se nu, 13:e versen. Då säger alltså David, ja, 12:e kapitlet och 13:e versen. Då sade David till Natan: jag har syndat mot Herren. Det säger han i sin förkrosselse. Natan sade till David: så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. Men eftersom du genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta honom, skall också den son som har blivit född åt dig, döden, dö. Och lite tidigare har han sagt så här. 9:e versen. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren: se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus och jag ska ta dina hustror inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustror mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta det ske inför hela Israel, och det på ljusa dagen. Märk väl nu, mina vänner, det står så här. Natan sa till David: så har också Herren förlåtit dig din synd. Ändå säger Natan till David att detta är en gärning som kommer att få omfattande konsekvenser. Barnet kommer att dö, svärdet ska inte vika från ditt hus. Konstig förlåtelse, eller hur? Men det vill jag betona för er, att det är en skillnad på den gammaltestamentliga och den nytestamentliga förlåtelsen. Varje gång vi syndar släpper vi in ondskans andemakter i våra liv. De får på något sätt mer att säga till dem i våra liv. Vi ska också komma mycket tillbaka till det. Nu är ju hela syndens problem ett triangeldrama. Det handlar om min relation till Gud, men som vi förstår, den handlar också om min relation till ondskans andemakter. Den gammaltestamentliga förlåtelsen innebar en försoning mellan Gud och människa, men ändrade inte förhållandet mellan människan och ondskans andemakt. För människan stod alltjämt under slaveri, under träldom. Ja, gärna. Syndens problem är ett triangeldrama. Det finns tre inblandade. När jag syndar släpper jag in ondskans andemakter i mitt liv. De får mer att säga till om. De får lättare att tvinga mig till synd. Och förlåtelsen i det gamla förbundet, den förändrade människans förhållande till Gud, men förändrade inte människans förhållande till ondskans andemakter, vare sig i den existerande generationen eller i den kommande. Det kommande. Gud kunde förlåta, men bundenheten fanns kvar. Detta är precis vad vi är vana vid från det nya förbundet. Åtminstone från det nya förbundets tid. Hur många resignerade människor har du inte träffat? Hur många har du kanske inte sagt det själv? Ja, man får förlåtelse, det får man ju, men det blir ingen förändring. Hepp, det gör det visst det. Om du använder din auktoritet. Men det är vi som ska använda den. Så det kan bli all förändring i världen. Om vi använder Bill Stenbergs lösenord på dem bara. Men det är vår sak. Detta är en ny undervisning. Med makt bakom orden. Och vi ser återigen en bild av hur gammaltestamentlig Guds församling är i Sverige idag. Halleluja. Fader, vi bara lovar dig och tackar dig för att du uppenbarar mer och mer av din härlighet in i våra hjärtan. Och vi bara ber dig, Fader, att du ska mylla ner det här ordet djupt in i oss. Herre, vi har ingen anledning att förakta någon enda människa som har blivit lurad av fienden och som kanske med sina människotankar själv förvirrat sitt sinne. Vi bara tackar dig, Gud, för ditt rena och klara ord. Och vi tackar dig för att du ska leda oss rätt. Så att vi ska kunna friköpa ditt folk här i vårt land. I Jesu namn. Amen.